Sveriges Radio.
Hon har ju helt gått upp i rök. Det viskas till och med om att det har lagts ut olika skuggridåer och falska ledtrådar om var hon faktiskt befinner sig. Allt för att villa bort journalister, paparazzis och kanske också rättvisan.
Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
Använder hon burners? Och anledningen till att hon håller sig undan ska då vara alla skandaler som till slut kom i kapp.
Ja, det är ganska många personer som har ganska många frågor helt klart. Men Titti, vet du vad hennes senaste smeknamn är?
Nej, hon är ett nytt.
Ja, kungafamiljens Houdini.
Okej, ja, ganska passande. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning.
Det är hon.
Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Hon höll sig helt undan offentligheten fram till dess det där karaktäristiska knallröda håret som trots neddragen keps långt i pannan och stora solglasögon faktiskt avslöjade henne. Och då befann hon sig långt upp i österrikiska Alperna på en lyxanläggning. Där gömde hon sig undan allmänheten och den här platsen har beskrivits som en bra plats för högprofilerade personer att ha det lugnt när det är lite hett omkring dem. Och det passar ju precis faktiskt. Det gäller dock att man har råd med det här, för det kostar närmare 30 000 per natt att bo där.
Ja, det är ganska så rejält, ja. Och när hon sågs till så var det ju första gången på flera månader, och hennes senaste offentliga framträdande, det var ju i september 2025 när hertiginnan Catherine av Kent, som var gift med drottning Elisabeths kusin Edward, begravdes.
Och även om det inte var ett officiellt framträdande så finns det också smygtagna bilder på när Fergie i slutet av förra året smyger in på sitt barnbarn Athenas dop i St. James's Palace. Athena är prinsessan Beatrices dotter, för de som vill hänga med i ordningen. Och Fergie och Andrew, som ju är, han är ju både ex-make och ex-prins, de kom i olika bilar. Och man kunde ana att värdinnan för det här kalaset, som alltså är dottern prinsessan Beatrice, hon var inte helt nöjd med att både mormor och morfar tog mest fokus den här dagen och att det låg fotografer i alla buskar. Hon hade nog gärna sett att det var på något annat sätt.
Ja, aningen stelt även inom familjen kan man ju ana. Och upprinnelsen till allt då, Titti?
Vad är det?
Ja, hon har ju skapat en hel del skandaler genom åren. Den här stora tåkyss-skandalen kan ju ingen tyvärr glömma.
Berätta, Sara.
Nej, men då blev ju hon avsugen, alltså hennes tå blev det, under en semester i Saint-Tropez i Frankrike.
Det är så ovärdiga bilder.
Det är ovärdiga bilder, det får man ändå att säga. Och hemma i Storbritannien så var ju kungafamiljen, som man förstår, inte helt nöjda och glada över detta. Och så har vi också den här muthärvan, minns du den?
Sara, rekapitulera.
Ja, året var 2010 när Fergie klev rakt in i en fälla. Det var en förklädd reporter som erbjöd Fergie 5 miljoner kronor för att få ett möte med dåvarande prins Andrew. Och Fergie, hon träffade den här vallraffande reportern flera gånger. Det var möten i London och det var möten i New York. När det här uppdagades, då blev det ju ramaskri, och den offentliga ursäkten kom med förklaringen att hon led av ekonomiska problem. Och hon har genom åren kritiserats hårt just för sin extravaganta livsstil som hon inte har haft råd med, helt enkelt.
Och den hittills mest nutida skandalen, det är ju Epstein-härvan. Både Fergie och Andrew har haft en alldeles för nära relation till denne dömde sexförbrytare. Och nu var det faktiskt bara förra veckan som polisen i Storbritannien släppte information om nya brottsmisstankar riktade mot Andrew. Och det rör sexualbrott som ska ha skett på kunglig mark inne på Windsor, där det här paret då, Fergie och Andrew, bodde tidigare.
Och hur mycket den utredningen kommer att beröra Fergie, det återstår ju att se. Men att polisen kommer att vilja ha kontakt med henne, det kan vi nog vara ganska säkra på. Även om Fergie och Andrew har varit skilda sedan 1996, de separerade ju redan 92. Även det året som drottningen Elisabeth kom att kalla för annus horribilis. De har haft väldigt mycket att göra med varandra trots att de har varit skilda.
Det får man väl ändå lov att säga. De har ju kallat sig, vi är det lyckligaste skilda paret i världen. Vi skilde oss med varandra, inte från varandra. Det var i alla fall vad Fergie sa i en intervju med Daily Mail 2019. Och det här då skilda paret har ju inte bara suttit där i deras gemensamma hem och druckit eftermiddagste. De har ju också haft samma tveksamma kontakter.
Ja, hennes omdöme har ifrågasatts många gånger och skandalerna, de har ju avlöst varandra. Och samtidigt nu som hon håller sig borta så ryktas det även om att hon ställer krav på det brittiska hovet.
Det här känns ändå väldigt optimistiskt från Fergies sida, men någonstans så verkar hon ha en imponerande naivitet i sig. Det har kommit uppgifter om att Sarah Ferguson nu försöker förhandla sig till en generös kunglig pension. I gengäld så lovar hon att inte göra någon avslöjande intervju om kungafamiljen. Och hon sitter väl på ett och annat, det tror jag vi kan anta. Men det här har i alla fall återväckt frågan om vilken relation hon faktiskt har till det brittiska hovet.
Ja, hon ses även som en säkerhetsrisk för hovet. Citat, hon är en risk för dem. Hon vet vad som har hänt bakom kulisserna och hon är totalt oförutsägbar. Det sade Pauline McLaurin, professor på Royal Holloway University och expert på kungafamiljen till SvD.
Men hur länge ska hon hålla sig borta? Och jag frågar också lite grann, vad är det hon väntar på? Ska liksom vara förlösande för henne att kunna vända hemåt mot Storbritannien igen? Det är ju ganska nyss som vi fick veta att hennes dotter, prinsessan Eugenie, väntar sitt tredje barn. Med det blir Fergie mormor för femte gången. Kan det vara det som lockar hem henne till Storbritannien?
Ja, det är frågan också om inte Epstein-filerna plus skandalerna kring exmannen till lika exprinsen vore nog, så har det också cirkulerat rykten om en eventuell relation. Och det handlade om Sean Diddy Combs. Författaren Andrew Lowney har gett ut en uppdaterad version av sin bok Entitled. Och i den nya versionen så påstår han då att Fergie och Diddy ska ha haft ett hemligt förhållande i flera år. Så kallat Friends with Benefits.
Jag sitter här och håller i min haka som är på väg att trilla ner. Mm. Om det här är sant, då har Fergie alltså återigen sniffat upp en numera dömd sexförbrytare och haft ett klart olämpligt förhållande med den personen. De här uppgifterna har, ska vi vara tydliga med att säga, dementerats som totalt påhittat nonsens och helt osant. Men fler rykten, beskyddarskap som har brutits upp och ja, allt det här, det leder ju till att hennes företag går sådär.
Ja, i mitten av februari så tvingades hon att avveckla 6 av sina bolag och det pratas ju om en total ekonomisk och affärsmässig kollaps då, till följd av alla dessa avslöjanden.
Det är inte lätt och det är inte kungligt att vara Sarah Fergie Ferguson. Kan Fergie rädda sitt anseende och sin ekonomi?
Hur lyckas hon hålla sig undan och varför gör hon det?
Har hon någon roll i den brittiska monarkin idag?
Och vad ska Fergie göra med resten av sitt liv?
James Savage, ansvarig utgivare för The Local. Välkommen tillbaka till Monarkerna.
Tack snälla.
Hur skulle du beskriva att britterna ser på Sarah Ferguson idag?
Som en person som har gjort bort sig rejält, som en person som inte kan hantera sina finanser, en person som har hamnat i beroendeställning till väldigt skumma människor. Och om man frågar opinionsinstituten så är hon extremt impopulär. Bara 8% har en positiv syn på Sarah Ferguson enligt Ipsos senaste mätning. Så det var verkligen inga höga siffror.
Är inte det här prins Harry-nivå?
Det är ju sämre. Alltså det går faktiskt att klara sig sämre än prins Harry.
Det känns ju ändå som att hon har blivit lite förlåten för vissa, alltså skandaler tidigare. Har man haft någon form av överseende med det hon gör? Och nu har man liksom fått nog?
Jo, det har man under väldigt lång tid haft överseende. Men det har varit en slutande plan. I början så handlade hennes fadäser handlade om en slags oförsiktighet, en klumpighet. Och det hade man överseende med. Och allt eftersom att det som hon har gjort och hamnat i blåsväder för har haft inslag nästan av, inte bara nästan kanske, av korruption, så har man blivit mindre och mindre förlåtande. Och dödsstöten för det här var nog kopplingen till Jeffrey Epstein.
Men Fergie var ju uppskattad under väldigt många år. Hon kom ju in som en virvelvind med sitt stora, röda, fantastiska hår. Och sen var det ju faktiskt Diana som hade mer än ett finger med i spelet kring att det blev Andrew och Fergie så småningom. Att hon liksom kom den vägen och att hon var den här stora personligheten. Var det uppskattat eller var det skavigt från början?
Det beror lite på vem du frågar, tror jag. Det är klart att bland mer konservativa människor i Storbritannien och hovpersonal så var det här inte populärt. Att Diana och Fergie gick runt på hästbanan Ascot med sina paraplyer och påkade folk i rumpan med sina paraplyer, till exempel. Eller att de hade snöbollskrig under en pressfotografering när de var på skidsemester. Och när de åkte runt på såna fyrhjulingar i sina aftonklänningar i Skottland så var det nog inte alla som tyckte det var bara kul. Vissa tyckte det var vulgärt. Det fanns en känd citat som sägs ha kommit från Martin Charteris som var typ riksmarskalk i Storbritannien. Drottningens privatsekreterare hette liksom högsta hönsen i hovet. Och han ska ha kallat Fergie för vulgar, vulgar, vulgar. Vulgär, vulgär, vulgär. Ja, det var många som såg det på det sättet. Andra tyckte att hon var en frisk fläkt. Man får välja själv.
Och vad hade Sarah Ferguson för bakgrund eftersom att hon faktiskt ansågs helt okej som fru till en brittisk prins så pass nära tronen?
Ja, men hon hade en perfekt bakgrund kan man säga. Hennes pappa Ronald var i sig alltså inte adlig, men han var arméofficer och jobbade med polo. Polo är en kunglig sport och han jobbade väldigt nära prins Charles bland andra. Och både han och mamma Susan var nära besläktade med adliga familjer. De hade adelsmän i släkten. Och häng med, Sarahs farmor var kusin till hertiginnan av Gloucester som var drottning Elizabeths ingiftfaster. Så det var ändå en ganska nära familjkoppling till kungahuset. Så det var fina familjer. Och Sarah hade träffat kungligheter under sin uppväxt. Det var inte så att hon bara kastades in i ett sammanhang där hon var helt främmande. Hon var ju i allra högsta grad överklass.
Men när hon väl är inne i den här familjen, det har ju pratats en hel del om att hon och prins Philip, alltså Andrews pappa, hon och Philip hade en ganska ansträngd relation. Hur yttrade det här sig?
Ja, det yttrade sig framförallt efter skilsmässan mellan prins Andrew och Sarah Ferguson. De fortsatte ha en nära relation, men prins Philip ville inte att Fergie skulle ha den här närmare relationen till kungafamiljen och försökte få bort henne från olika kungliga sammanhang, sägs det.
Var det anledningen till att hon inte fick fira jul med sina barn?
Till exempel att hon inte fick fira jul på Sandringham. Det sägs ha varit prins Philip, enligt mycket rapportering att det var prins Philip som var drivande att hon inte skulle få vara med. Sen kan man ändå, med alla dessa rykten som det inte som kommer från hovet eller i hovrapportering, det är inte prins Philip som har gått ut on the record och sagt det här. Det är många som har rapporterat om det här dokumentariet för vad det är. Man ska också komma ihåg att ganska ofta i familjer med skilsmässa att föräldrar firar jul på olika håll.
Sant. De flesta moderna familjer.
De flesta moderna familjer kanske inte firar jul med sina ex-makar.
Nej, det är ju lite grann därför man skiljer sig, tänker jag. Man är klar med det.
Slippa det. Ja.
Sarah Ferguson still doesn't have a home and is hopping from place to place.
Fergie is desperate, she's sad, she's alone, she's afraid.
Flera brittiska medier skriver ju att hon inte vågar återvända till Storbritannien. Tror du att det är det handlar om, eller är det helt enkelt att hon inte har någonstans att bo i Storbritannien?
Kanske en blandning av dessa. Hon skulle säkert kunna hitta någon att bo med, någonstans att bo. Det här stället i Alperna är inte så billigt, så om hon har råd med det, hon har också råd med ett hem i Storbritannien och skulle kunna lösa det. Nej, hon verkar gömma sig och försöka hålla låg profil, och hon gör det genom att vara på det här stället.
Ska vi anta att det är Epstein-situationen och skandalerna kring den mannen som gör att hon inte då vill komma hem, att pressen kommer ju att äta upp henne?
Ja, men inte bara Epstein. Alltså hennes exman som hon bodde med fram tills alldeles nyligen har också gripits. Nu har han inte åtalats ännu. kanske inte kommer att göra det, men han är föremål för en förundersökning. Hon är inte det, men eftersom deras association går så djupt, eftersom det går tillbaka så många år, eftersom väldigt många av de affärsuppgörelser som han har haft, har hon varit inblandad på ett hörn någonstans, och att även hon haft en nära relation till exempel med Jeffrey Epstein, gör att det här, även rätt eller fel, så färgade av sig på henne. Det är ju inte bara hans rykte som har förstörts av det här.
Hennes företag har ju gått så där, har man ju förstått. Men liksom, jag tänker, var får hon nu pengar ifrån?
Det är ju en väldigt bra fråga.
Ja.
Var hon nu får pengar ifrån är något av ett mysterium. Men väldigt mycket har kommit fram på senare tid som visar att hon har haft en väldigt komplex finansiell situation. Vid vissa tillfällen, nu pratar vi 20 år tillbaka i tiden, har hon varit nära till att vara bankrutt. Hon behövde till och med låna 15 000 pund från Jeffrey Epstein. 15 000 pund är, ja, det är ju en del pengar, men det är inte jättemycket pengar.
Jag pratar om närmare 200 000 kronor.
200 000 kronor. Mm. Så det är klart, det är lite pengar. Alla har inte 200 000.
Men man kan ju tänka ur ett kungligt perspektiv, borde det inte vara särskilt mycket pengar.
Nej.
Det är en av de rikaste kungafamiljerna i världen.
Exakt. Och hon var tvungen, verkade som, att låna de här 15 000 pund från Jeffrey Epstein. Det visar på en person som just då hade det väldigt skralt av allt att döma. Sen har hon haft en massa andra affärsuppgörelser. Hon har skrivit ett antal böcker. Hon har...
Glöm inte reklamkontraktet med Viktväktarna.
Hon hade en lång... Jo, men det hade hon. Ett långvarigt reklamkontrakt med Viktväktarna. Lite andra reklamkontrakt också. Hon gjorde reklam för hårtång på amerikanska, alltså, shoppingkanalen.
Aha.
Om man googlar Fergie hårtång så får man se före och efter bild när hon visar upp sig med...
Blev det lockigt eller
med
rakt?
Lockigt. Ja, det blev tvärtom. Vad heter, alltså,
Plattång. Hon skulle platta ut sitt lockiga hår.
Precis.
Ansiktet utåt för den.
Jag vet inte om det är det hon ska ha. Rakt hår.
Det ville hon ha då i alla fall.
Ja,
eller?
Ja.
Men sen har det framkommit andra saker. Till exempel att hon fick 225 000 pund, liksom, ja, 2,5 miljoner lite drygt, från en turkisk affärsman som var inblandad i någon domstolshärva i Storbritannien. Så det kom fram i domstolsdokument. En del av det här refererades till i domstolshandlingar som en födelsedagspresent för att betala för en fest för henne. Hon har fått lite olika summor från lite olika håll.
Men det känns ju inte som att de här gåvorna räcker att leva på, och det liv hon väljer att leva nu.
Ja, precis. Var hon nu mera får sina pengar ifrån vet vi faktiskt inte.
Men hur skulle hennes liv se ut om hon flyttade hem till Storbritannien? Det här blir ju ett hypotetiskt resonemang. Men jag tänker, alltså, det är klart att hon kan hitta en bostad, men blir det ett semi-detached house i Londons södra förorter, eller vad kan man förvänta sig?
Det är svårt att säga eftersom vi vet så lite om hennes finansiella situation. Men med tanke på att hon verkar bo ganska dyrt där i Alperna, vet inte hur hon finansierar det. Men om hon har de pengarna som räcker till det, så skulle hon ha råd att bo ganska fint i Storbritannien också. Kanske inte i slottsliknande förhållanden som hon gjorde tidigare. Royal Lodge var väldigt flott. Det skulle hon kanske inte ha råd med, men hon skulle nog ha råd att bo ganska fint, om man ska döma från hur hon verkar leva.
Men handlar inte det här också väldigt mycket om att många är liksom oroade att de fortfarande får pengar på något sätt ifrån kungafamiljen? Vad vet man om det? Är det dragit i handbromsen för länge sedan? Eller finns det någon chans eller risk att hon fortfarande finansieras av brittiska hovet?
Det kan vi aldrig veta, är det korta svaret. Det verkar som att prins Andrew i alla fall får någon slags finansiering från kungen. Att han bor på kungens gods. Om kungen också finansierar den tidigare hertiginnan av York, som trots allt är mor till kungens brors döttrar, det kan vi inte veta. Kungen...
Det kan ju hända att det finns en deal att kungen ger Andrew pengar och att Andrew i sin tur ger en viss del av dem till. Det är nästan det rimligaste i allt detta orimliga på något
det
sätt.
Det är helt möjligt att hovet betalar för henne. Men det är ingenting som de stoltserar med, om man säger så.
För en tid sedan, så det är ett par år sedan nu, så drabbades Fergie av bröstcancer. Vad vet vi om hennes hälsa idag?
Så här, hon fick cancer faktiskt två gånger. Så hon fick bröstcancer, hon fick genomgå en mastektomi. Och det var juni 2023.
Det var så nyss.
Mm. Drygt ett halvår senare så upptäckte man en melanom, alltså det vill säga hudcancer. Och av det som har rapporterats är cancern i båda fall borta. Det är det senaste som har rapporterats.
Mm. Men om vi tänker framåt då, kommer vi att se Fergie i några kungliga sammanhang igen? Alltså vad krävs för att hon ska få komma tillbaka till den kungliga värmen?
Jag tror inte att vi kommer se henne tillbaka i den kungliga värmen igen. Absolut inte. Sen är det möjligt att vi kommer se henne i olika kungliga sammanhang av mer familjär art. Så handlar det om ett bröllop eller en begravning. Bröllop och begravning brukar man ha lite mer överseende med när man bjuder in folk som har gjort bort sig och inte får vara med i den offentliga. För det är ju ändå liksom, det är också privata sammankomster. Det är sådana tillställningar där man skulle kunna se dem i framtiden också.
James Savage från The Local, stort tack för att du kom till Monarkerna.
Tack så mycket.
Lyssnarfrågan kommer ifrån Ebba. Hon är 14 år och hon berättar så här. Jag praoade för ett tag sedan och då kom jag på en fråga. Var praoar Estelle nästa år? Om hon ska praoa som en drottning eller om hon får praoa som vad som helst. Hur var det för Victoria? Här hade jag uppskattat ett svar, tack. Jag älskar er podd. Vänliga hälsningar, Ebba, 14. Vi älskar dig, Ebba.
Ja, tack, Ebba.
Ja, väldigt fint. Ja, men okej. Så får Estelle praoa som vad hon vill eller måste hon praoa som drottning? Det tycker jag är en toppenfråga.
Det är en toppenfråga. Och tittar man då på vad hennes mamma, kronprinsessan Victoria, gjorde när hon skulle praoa. Hon gjorde det två gånger under sin skoltid på husgerådskammaren på Kungliga slottet. Mm. Passande. Mm. Det är ju de som liksom ansvarar för, ja, men att förvalta och vårda de här kungliga slottens inventarier. Det är möbler, det är bibliotek, det är textilier och konst. Mm. Det var ju passande att kronprinsessan fick liksom en inblick där.
Jag tänker att det blev ju naturligtvis effektiv studietid också för henne eftersom det där behöver hon kunna. Men jag tänker att det kan inte ha varit jättesvårt för henne att få den praoplatsen. Det var väl pappa som fixade förstås.
Känns så, ja. Kronprinsessan praoade även på Historiska museet i Stockholm. Du vet, de som visar upp svensk historia och arkeologi från forntiden.
Ja.
Ja, så det är de två praoplatserna som vår kronprinsessa har haft. Och då tänker jag att man kanske blir lite då inspirerad inför prinsessan Estelles praoperiod.
Mm, jag tycker att hovet löste kronprinsessans prao smidigt och smart. Mm. Och det finns väl absolut anledning att tro att de kommer att jobba på samma sätt med prinsessan Estelle.
Ja, jag tror absolut att det kommer vara kopplat till slottet och den kungliga hovstaten. Och vi har ju redan sett prinsessan Estelle besöka olika delar av verksamheten, ja, men just för att få en bättre inblick. Hon var ju 2020, var de ju i Storkyrkan tillsammans. Då skulle hon bekanta sig med kyrkans orgel, prinsessan Estelle. Hon har ju varit i skattkammaren och den här källarvalvet under rikssalen för att då lära sig mer om Sveriges riksregalier. Och de har ju också varit tillsammans då, kronprinsessan och Estelle, just på husgerådskammaren och även i slottsarkivet. Så jag menar, hon har ju gjort några dagar här och var. Men ska vi tro att det blir liksom en hel praoperiod på slottet?
Ja, det finns ju fortfarande saker att lära sig onekligen. Alltså jag hade så gärna sett prinsessan Estelle fronta på någon stor liksom matmarknad, alltså något köpcentrum eller så. Fronta kaffet och ketchupen och så, som så många andra av oss har gjort.
Café.
Varför inte? Mm. Säpo får dricka kaffe hela dagarna sittandes lite diskret i olika hörn på det här kaféet. Men sen, alltså jag jobbade på en byggmarknad. Det var jättekul ända tills jag och min kompis fick sluta ganska tvärt efter att ha vält en hel dörrutställning. Det var ett misstag, men det var ju också dyrt, visade det sig. Och så vi fick inte komma nästa dag. Men så att jag vill ändå tipsa om att det finns något annat där ute också.
Vi kanske kan kombinera lite då, någonting vanligt ihop med någonting som då kan vara en bra del av den här drottningsskolan.
Mm, det får bli monarkernas tips. Toppenfråga, Ebba. Stort tack för att du hörde av dig till oss. Och vill man som Ebba ställa en fråga till monarkerna, då skriver man monarkerna@sr.se. Där hittar man oss. Vi måste prata om prins William, eller ska jag kalla honom den virala prinsen? Notera att jag sa virala, inget annat. Och vi håller ögonen på sociala medier, eller hur?
Ja, ingen kan väl ha missat hans glädje från när Aston Villa vann Europa League-finalen. Prins William, han är ju ett superfan. Mm. Han var på plats när den här matchen spelades i Istanbul. Och alltså, Titti, den här glädjen, hopp. Applåderna, skriken. Alltså jag har inte sett en prins liknande förr.
Eller när han sjunger med i Sweet Carolina. Oh, alltså han är... Jag tror inte ens det var den låten jag kom in på här nu. Men, och sen står han ju med sin mobilkamera och filmar själv. Och det finns de som säger att det kommer ett samtal från Catherine, att man ser det. Och att han bara trycker bort det för att kunna fortsätta filma. Nu har jag tittat väldigt noga på det här klippet och jag kan inte se att det är Catherine. Men någon ringer i alla fall och det samtalet är inte värt att ta.
Han zoomar också när han filmar på ett sätt som jag liksom säger till min pappa att det är bara du som gör så här. Väldigt fokuserat.
Och efter matchen så firade prins William bland annat med svensken i Aston Villa, Victor Nilsson Lindelöf, och Victors fru Maja och Victors bröder. Och alla ställde upp på en bild från firandet. Och som Maja själv skrev, prins fucking William. Man fattar ju känslan.
Det var kul att få följa hur de skulle få till en bild ihop med prinsen. Men i och med att han är på det här sociala mediespåret, det verkar inte ha varit några problem.
Han var också på sitt bästa humör, kan vi konstatera.
Ja, och sen dök han ju upp i morgonradioprogrammet Heart Breakfast, där han bland annat avslöjade hur hans farmor, drottning Elisabeth, valde att bre sina scones.
Det här är en väldigt känslig fråga i Storbritannien.
Mm. Och vad är det som gäller då, Titti?
Det finns väldigt bestämda uppfattningar om vad som är rätt ordning, men det beror lite grann på var i landet man kommer ifrån. Och i det här fallet så stod det mellan Devon och Cornwall. Och här är det olika, men prins William, han hade ju en stark källa, skulle jag säga.
I can only tell you what I learned from my grandmother, and she would definitely she had the cream on first.
Oh, she did.
Yeah, she did.
Okay. There
so
you go.
That is the Devonian way.
Cream on first, jam on top.
Ja, prins William, han går ju i farmor drottningens fotspår där. Så det är alltså då grädde först och sylt sen.
Han avslöjade ju nästan att han och hustrun Catherine ska på ett av årets absolut mest hypade kändisbröllop.
Your invite, yes.
No comment.
That was
great.
Norton
said,
and I got him into a whole world of
trouble. No, exactly. Over careful. That feels like a showbiz excuse. It's not. I'm hoping and I'm sure there might be an invitation around, but we'll see.
Ja, och det här handlar ju då om Taylor Swifts bröllop. Och där verkar ju kanske prins William veta mer än vad vi vet. Men det vi vet, det är ju att både han och hans barn är riktiga Swiftisar.
My daughter, yes. And Louis, to be fair, but both Charlotte particularly is obsessed by Taylor Swift. And we went to see her on her Eras tour and it was amazing.
När det gäller alla dessa sociala medier och klipp och bilder där prins William är i sitt esse och på sitt absolut bästa humör. Och bland alla de hyllningar som följer de här klippen så finns det en kommentar som är The best CEO of England. Jag tror att det är en kommentar som William verkligen gillar. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Producent är Louise Malmberg.